Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Okej, så nu sitter vi här igen i poddstudion, vad trevligt.
Ja, kör vi om allting från början nu?
Ja.
Jaha, men kan vi inte bara... Det vi har pratat om kan vi väl ändå ha. Alltså annars är det ju 10 minuter waste.
Ja, men okej. Okay, ja.
Eller?
Jag försökte bara göra en restart och
ja, ja, precis, jag ville bara förstå vad planen är.
Ja, vi startar om här nu.
Okej, men behöver vi verkligen ta om det vi redan har pratat om? Eller?
Nej, men det gör vi.
Eller ville du ha någonting annat att säga? Alltså...
Jag menar mer att ja, då kunde vi komma in på ett lite trevligt sätt istället för att det bara blir så här. Ha,
jo, men det kan vi väl göra oavsett.
Nej, okej.
Okay. Eller?
Nej.
Eller hade du något annat du kände att
Nej, jag struntade det då.
Okej, men förra veckan då slutade vi med att vi pratade om att du skulle hålla ett TED-talk. Det var liksom där vi lämnade. Och jag vet inte om vi berättade vad ett TED-talk är för någonting.
Nej, jag tror inte det. Jag visste ju knappt själv vad TED-talk var innan jag skulle hålla
det. Visste du inte det?
Eller jo, jag visste ju, jag har ju lyssnat på en del TED-talks, men jag visste väl kanske inte hur stort det var.
Nej.
När jag tackade ja till det.
Alltså, vad kan man säga? Det är väl liksom det största, egentligen så här, talarforumet, kan man säga, i världen.
Ja, men precis. Det är, ja men så här, de som gör TED-talk, det är oftast, ja men först var det väl väldigt mycket så här, alltså inom...
Teknologi.
Inom innovation, att man delade nya idéer och ny forskning. Om man hade, eller har fortfarande, under 18 minuter på sig att säga det man ville ha sagt. Och sen nu också, liksom, det som har blivit väldigt stort i TED-talk också, det är just inspirationstal.
Just det, och sen det är där som också sagt signifikant för TED-talk, att det är ju aldrig längre 20 minuter. Vissa är ju bara 5 minuter. Så det är ganska så här korta... Ja, men saker som gör avtryck liksom.
Från ja, precis. Det får ju vara max 18 minuter.
Ja, men exakt. Och du blev i alla fall då kontaktad av några från den här TED-communityn då. Och sen så höll ju du då ett TED-talk på Karolinska institutet i förra veckan.
Ja, precis.
Ja.
Det var så... Det är så konstigt nu, för nu känns det som att det var så länge sedan.
Tycker du?
Men det var exakt en vecka sedan nu.
Ja.
Men jag tror att det är för att hela... perioden tills dess har varit så, ja men det har varit så mentalt, alltså påfrestande på ett sätt. Jag har varit och det har vi pratat om mycket om, att det handlade ju mest om att jag var så, ja men det var jag visste att jag skulle behöva kliva utanför
din comfort zone.
Min comfort zone och behöva kasta mig ut och testa någonting som jag visste inte om jag kunde det, för att jag hade aldrig gjort det.
Men hur jobbade du inför? För jag tyckte att du var förberedd. Och var du nöjd med liksom din performance och liksom hur ditt tal blev? Alltså, du berättade lite hur du kände, hur du jobbade med det.
Nej, men det var ju det som var själva grejen också. Så här, du vet ju, jag höll på innan. Alltså, jag satt dag och natt och jag hade ju bestämt mig att jag ska kunna det här talet helt utan till.
Mm.
Utan stödord, det var ju på engelska. Jag tror mitt tal var ungefär 15 minuter totalt.
Mm.
Och det hade jag... Nej, men jag var bara så här, jag ska kunna det utan till oavsett hur mycket tid det tar. Och när jag hade bestämt mig för det, då var det ju så.
Mm.
Så det var ju...
Men hur var det att skriva talet då?
Alltså alla olika delar var ju väldigt speciella just för att allt var någonting nytt.
Mm.
Och skriva ett tal, då blev jag direkt så här, oj men det måste ju vara... Ja, men jag satte ju ribban jättehögt. Att jag måste skriva det bästa TED-talket någonsin. Men det är också så här, men snälla, vad... Alltså varför?
Bättre att skriva ditt TED-talk.
Precis, det är bättre att skriva mitt TED-talk. Och sen när jag började skriva på det och utgick ifrån min egen story och bara delade det och egentligen skrev mer från hjärtat, då blev det ju väldigt bra. Jag behövde inte ens tänka. Nej. Alltså jag bara sa, det är som du säger. Alltså jag missade inte ett enda ord.
Nej.
I talet. Alltså allt satt. Jag kom inte av mig någon gång. Och det var ju bara så här, ja, tack vare träning. Men det som jag var mest nöjd över och så här lycklig över efter TED-talket, det var att jag kände mig så närvarande.
Ja.
Jag var verkligen där och då. Jag tror att det var det som gjorde den största skillnaden också för er som lyssnade. Att jag tänkte inte på så här, vad ska jag säga härnäst och hur ser jag ut på scenen. Utan jag var verkligen där och upplevde. Alltså jag tog ju in...
Men det var inte din fanclub som ändå var det största med själva performanceen. Eller?
Ja, precis. Min fanclub på raden längst fram.
Du var ju liksom min bästa vän Andrea. Och så var det vår vän Sara. Och så var det liksom vår brorsa Martin. Hans tjej Sandra. Det var Emma. Det var Lasse. Och sen var det ju mamma och pappa.
Ja, nej, men det var helt fantastiskt att ha er där på främre raden. Men jag...
Det du som såg var, inte oss.
Nej, men det som var lite så här... Alltså, det som var ganska skönt ändå, det var att... Det var ganska mörkt över publiken.
Ja.
Och sen så var det väldigt mycket strålkastare där jag stod på scenen. Så jag såg ju inte egentligen några ansikten.
Nej, men jag märkte att du inte såg oss förrän i slutet när vi började tjoa och simma. Då var det som att säga, där var ni.
Fast jag visste att ni, det är så kul. Jag visste ju att ni satt där framme. Men i slutet, det är så kul för ni filmade ju någon så här litet snutt.
Man fick ju inte riktigt filma.
Nej, man fick inte, nej, precis. Man fick ju inte filma heller. Nej. Det var många grejer ni gjorde som man inte fick filma. Nej, men, och då hör man så här mamma, Elin. Ja. För mamma.
Ja, för hon hade köpt blommor.
Jo, det vet jag.
Jo, men det var därför hon ropade på dig. För hon ville komma fram och ge dig blommor.
Jaha, var det så ja. Det var. Ja,
och jag
ja.
Förstod inte heller det. Så jag var så här, mamma, vänta lite. Vänta.
Och så hörde man dig i bakgrunden. Så här, mamma, nej, mamma.
Vänta.
Det var så himla kul.
Ja, det var underbart. Nej, men det som var kul kan jag säga bara från så här publikperspektiv var ju att eftersom jag hade ju också hört talet så många gånger och läst och så här. I rummet så var ju väldigt många väldigt känslomässiga. Alltså folk grät ju verkligen överallt.
Men halva publiken satt ju och snyftade.
Ja,
jag kan faktiskt säga att jag hade jättesvårt att inte börja gråta själv.
Ja.
Just för att jag var så närvarande också och kände in. Så att jag var verkligen... Alltså jag höll det samman för att inte börja
och
gråta.
Okej, och jag började verkligen inte ens nästan gråta. Men det var det jag skulle komma till för att... För
vi
var så här, nej. Och det handlar inte om att jag inte tyckte att det var känslomässigt tal. Det tyckte jag ju verkligen. Men eftersom du och jag hade så här jobbat en del med det inför... Så för mig var det mer bara så här, jag satt ju och log så hårt från ena menyfan till den andra. Bara för att jag kände så där, yeah, she's nailing it, yeah. Alltså, det var bara, nej men alltså det var så bra. Så jag kände ibland så här, du vet, när jag satt nästan skrattade så vände jag mig så här till Andrea för att jag skulle inte veta, jag ville att hon skulle vara, ah. Och då såg jag bara hur liksom, det rann tårar, jag bara, shit, fan, jag är en annan känslomässig state här nu alltså. Men nej, men det var så... Så fint att bara få vara med om den stunden.
Ja, och det ska bli jättehärligt att ni också får lyssna på det. Det kommer ju faktiskt ut om några veckor.
Exakt, vi vet ju inte när än.
Nej, precis.
Nej.
Så jag tänker så här, ni ska få lyssna på det själva.
Någonting som var lite kul, det finns ju fler saker som vi kan prata om just kring den här dagen. Därför att innan dig på scenen så var det ju nämligen en person som uppträdde.
Min syrran.
Ja, det var en person som uppträdde och jag har faktiskt lyssnat på honom i massa den här veckan. Alltså han är ju den nya bachelorn. Eftersom det är ju din grej att dejta bachelor så ska ni ses eller? Eller vad är planen på det?
Syrra.
Jo, men vadå, du dejtade ju Felix så att nu är väl på sin plats.
Ja, nej, men jag känner att, så här, att jag håller mig till liksom bachelors.
Ja.
Nej då, men... Nej, men vi fick en jättebra... Det var jättefint att, så här, att han spelade innan mig. Alltså jag stod bakom scenen och bara kände så här, wow. Musiken och närvaron. Och sen så fick vi faktiskt en väldigt bra kontakt efter.
Alltså det var alltså ett skämt. Ni ska alltså ses, eller vad? Tritril.
Jag har inte sagt det till dig.
Okej. Jaha, har ni sett? Ska ni ses?
Nej, men vi ska ses.
Okay.
Men alltså, ja. Bara hänga lite.
Oj, det var ett nervöst skratt.
Vi ska faktiskt ses och gå på yoga.
Ja, okay.
Har vi bestämt, så vi får se.
Vad heter det? Heter det så här, kan man sutra yoga då, eller?
Sluta. Nej, men han är ju som sagt årets bachelor, så att det är ju inte... Ja, inspelningen är ju i sommar, så att...
Ja, nej, men ni ska ju bara bli vänner.
Ja, absolut.
Mm. Ja, men kul.
Ja, nej, men så det är... Så blir
to
det.
To be continued, känns det som.
To be continued. Ja.
Jag tänker att det du gjorde genom att hålla ett TED-talk, det var ju att gå, som du själv pratade om, gå utanför din comfort zone och göra någonting som du egentligen inte är bekväm med.
Mm.
Det tycker jag är jättemodigt. Jag gjorde faktiskt också någonting igår som krävde ganska mycket mod. Vet du det, Lycke, vi har stått i kö ganska länge för att hon ska få plats på en simskola. Och då vill vi ha där vi bor.
Ja, vad roligt.
Det är enklast. Ja. Men det finns inte plats. Och då har de sagt att ni kan få börja ifall någon av er blir tränare.
Det var ju exakt som det var för oss när mamma och pappa...
Ja, jag vet. Alltså, när vi var små. Ja, det var ju så vi började. För att pappa var plats- och lekledare. Men varken jag eller Lasse är jättesugna på att vara simtränare just nu.
Nej, som jag fattar det.
Nej. Så vi har i alla fall ställt oss i kö på en annan simskola. Och igår då så... Eller vi blev kontaktade bara liksom i förrgår. Så sa de så här, ni kan få komma hit och så kan Lycka få simma upp. Så får vi se liksom hur hon ligger till. Och så ska vi placera in henne i en grupp då. För de hade plats i den här simhallen. Och då hade vi bestämt att vi skulle åka hela familjen. För att det skulle vara lite kul. För Jackan kunde också bada samtidigt och så där. Och det jag kom på då. När liksom vi hade packat i ordning simkläderna. Det här var ju då igår morse. Jag skulle åka till jobbet då. Och sen skulle vi liksom mötas senare på eftermiddagen. Det var att jag hade ju inte rakat benen. Eller för någon annanstans för den delen heller.
Det gör ju det jättesällan.
Jag gör ju det jättesällan. Det är liksom inte en stor del i mitt liv. Liksom.
Eller så du har ju inte tid att tänka på det. Typ.
Nej, men jag vill inte lägga tid att tänka på det. Så att, ja, men det är det här som ändå... Jag kände ju att så här... Gud, jag trodde att jag hade kommit så mycket längre än vad jag egentligen hade. Nej, för att så här, flera gånger då under dagen så var jag så här... Hur ska jag hinna hem... Och liksom raka benen.
Men skulle du också stå i baddräkt då eller?
Ja, jag skulle ju vara med och simma.
Jaha, så du skulle inte bara sitta på kanten?
Nej, jag skulle ju vara med och simma. Ja. Så då var jag först, okej, men hinner jag hem på lunchen? och då blev det så, jag hade ju ett möte som drog över så det var ju helt utslutet. Så var jag så här, gud, kan jag be typ Lasse stoppa ner en rakhyvel i min väska i alla fall så kanske jag kan liksom snabbt springa in på toaletten när jag kommer till simhallen. Ja, men det skulle kunna vara en lösning.
Att ha så här blod på benen för att ha rakat
dem
snabbt.
Ungefär så. Ja, men så jag liksom tänkte flera gånger under dagen. Så här, gud, hur ska jag lösa det här? Det här kommer liksom, strunt samma, det måste bara lösa sig. Anyway. Och sen vet ju du, Lasse gör illa sig på gymmet. Och så han har gjort illa ryggen.
Mm.
Så då helt plötsligt så är inte han så sugen längre på att följa med. Så
nej.
Då ombestämmer vi oss och då säger vi så här. Jag får åka själv med Lycka till simskolan.
Och de är hemma.
Och eller? De är hemma. Och då blir jag så här, aha. Ingen rakhyvel. tänker bara, strunt samma. Alltså jag kan inte liksom fokusera på det här sättet. Så att vi kommer i alla fall då till simhallen och jag lyckas byta om och så går vi på toaletten. Och medan hon är på toa, då kommer jag på mig själv med att stå liksom från de längsta stråna på benen, står och liksom noppar med
hur
fingrarna.
Hur pass illa var det?
Nej men it was bad.
För du har ganska svarta hårstrån också.
Nej men alltså, då ser jag mig, du vet, jag står och liksom försöker dra med fingrarna såhär. Och Lycka bara, mamma vad gör du? Och du vet, jag såhär, jag hade något här, säger jag bara såhär. Jag kände bara, alltså vilket fruktansvärt lågvattenmärke som mamma. Och jag vill säga, jag kan ju inte säga vad jag håller på med.
Nej.
Så kände jag bara att...
Alltså det hade du kunnat sagt, men hur skulle det liksom...
Nej, men det vill jag inte
nej,
säga.
Nej, precis.
För så här, det är det här som är grejen.
För då kommer hon direkt börja reflektera över att alltså, det är inte
är det
okej
fel att
ha hår
på benen.
Ja, precis.
Nej, och det är det verkligen inte.
Nej.
Det är så naturligt, så det finns
precis.
Inte. Nej, och det är ju en sån här grej, det vet ju du själv också. Jag, alltså som du säger, jag rakar ju mig väldigt sällan. Ja, men för mig är det så här, alla får göra precis som de vill. Mm. Vill man ha liksom hur mycket år som helst, go ahead. Vill man inte ha någonting, go ahead. Jag vill bara inte... Jag jobbar själv med att jag vill inte vara styrd av att hela tiden tänka på det.
Nej.
Och det är därför jag så här
men man
försökt...
tänker ju ändå på det.
Men det är det som är grejen.
Alltså,
men...
Eller man tänker ju bara på det. Eller bara. Man tänker på det när man står i badkläder.
Ja,
typ.
Men det som tycker jag är intressant med det här det är att så här, jag vet inte hur det har varit för dig. Men om jag tänker tillbaka i mitt liv, så här, de gångerna som jag verkligen har så här, du vet, nitiskt håll på att raka benen och bikinilinjerna och underarmarna och wherever. Så har jag ju sällan gjort det för min egen skull.
Nej, precis. Man har ju gjort det för att så här, gud, tänk om någon ser att jag har massa hår på
exakt.
Benen. Det är ju inte
nej, för att det är liksom inte normativt som kvinna att ha
och
massa hår på
jag
benen.
Och det kommer jag ihåg alltså, när man var yngre och började dejta.
Exakt.
Alltså, skulle jag på dejt träffa någon ny kille, alltså jag rakade ju benen så att det var babyhud alltså.
Ja.
Alltså,
Och det tycker jag är så här, jag tycker det är intressant.
Och inte för sin egen skull.
Nej, det är det jag menar, man gjorde inte det för sin egen skull. Så
nej.
Det jag försöker vara i nu, det är att så här, gud, det finns alltså månader på året när jag liksom inte har något hår någonstans, men då är det så här, ja, då är det för att jag själv känner att jag vill ha det så. Jag vill, ja, och jag vill utmana mig i tanken att jag måste göra det för andras skull än min egen. Så därför så igår då när jag
liksom, ja, jag vill höra fortsätt. Ja, gick du där, längs kanten och nej, håret fladdrade i vinden eller?
Så när jag, så när jag svalde min skam där som förälder och liksom bara liksom, ut med bröstet och upp med näsan och sen bara gick jag ut i simhallen. No one even cared. Alltså, och det gick ju bra som helst och lyckades och jätteglad och hon fick plats på simskolan. Men det är bara en sån här reminder att så, här, liksom så mycket tid som man lägger på ja, men bara på att fundera på och
ja, det här lämpligt eller inte. På det, ja.
Nej, så att det, jag måste fortsätta jobba, eller jag måste ingenting, jag vill fortsätta jobba på det.
Men jag känner att du kommer raka benen innan nästa simskola.
Alltså jag vet inte. Jag är inte säker på det. Men jag tyckte i alla fall att jag var modig där.
Ja, det, absolut. Där har du kommit längre än mig.
Ja, men det är läskigt. Det är jätteläskigt att bryta mot normer.
Ja, nej men verkligen. Men du har ju ändå varit... Alltså jag kan tänka mig så här, både i livet och också liksom yrkesmässigt. Alltså jobbet har ju du alltid varit modig. Men med det sagt också så kanske du inte alltid har... Alltså det är inte samma sak som att du alltid har varit i situationer som du känner att du liksom behärskar eller klarar av. Men du har alltid utstrålat att du har ett mod och en liksom tro på dig själv. Ja. Men jag tänker också så här, vad har du gjort för att komma dit?
Nej, för
men
att få folk att tro att
du är precis, vad har du gjort för att lura folk? I och tro att du är modig och orädd. Nej, men jag tycker att det är ändå ganska så här... Vad har du för knep? Alltså, till exempel om du ska... För jag menar, du har ju... I jobbet bara. Ja. Du måste ju ha varit i så många situationer när du känner så här... Oj, det här är inte riktigt mitt område. Men jag ska göra det.
Ja, nej men alltså jag tänker att... Det finns många aspekter av den här frågan som är intressant att prata om. Men för till en början med... Alltså, och det här är faktiskt inget skämt. Jag tycker att så här, fake it till you make it är faktiskt... En väldigt bra devis att utgå från. Och med det sagt menar jag inte så här, liksom, läs inte på, var inte insatt, det spelar ingen roll. Liksom.
Alltså tänker du på fake it till och med, alltså så här, hur det du sänder ut, alltså signalerar.
Exakt,
alltså hur
så det jag vill komma till, det jag vill komma till är att med fake it till you make it menar jag inte att så här, det räcker att du behöver inte vara förberedd eller du Nej. Behöver inte kunna det du ska. Jo, det behöver man. Men... Det jag har märkt, ju liksom längre jag har kommit i min karriär, så är det att alltså, alla människor, oavsett nivå, bär på känslan av otillräcklighet.
Mm.
Och i många situationer känner man sig inte helt bekväm, eller man har inte full koll på läget. Och det jag menar med fake it till you make it, det är att alltså, så länge man i alla fall ger sken av att man har något sån här kontroll på en situation, eller att man kan vara lugn och sansad, så är det ju också det som liksom skickas ut till omgivningen. Det jag har upplevt i alla fall att ju mer jag intalar mig själv att så här, men jag är lugn i den här situationen, jag kan hantera det här, ju mer jag tränar på de tankarna, ju mer bekväm och kontrollerad blir jag också. Men så här,
alltså handlar det också om att du så här ser en situation, att du tänker innan att ja, men lite som TED-talket, att du ser så här, det här, du ser dig själv att det här kommer gå bra, att du har kontroll. Du är förberedd, eller är det mer att du så här, där och då försöker tänka på hur du är? Eller jag förklarar.
Ja, nej, men jag tror att det är en kombination. Alltså dels handlar det, jag tror så här, ja, jag kan nog uppfatta som att jag har gjort en del saker som är modiga och att jag har varit orädd. Men jag har alltid haft en känsla av att så här, om jag får en förfrågan kring någonting, om det är så att man ska presentera första gången på ett styrelsemöte eller att man ska ta sig an en ny roll på jobbet eller ett större ansvarsområde eller som till exempel tala inför folk på jobbet. Om det är så att så här, jag börjar liksom känna hur jag blir lite kallsvettig och pulsen går upp. Då
alltså
har jag,
när du väl står där?
Nej, när jag väl har fått den frågan.
Okay.
Då har jag alltid tänkt, okej, jag måste göra det. Det är liksom den första stegen. Du vet att alltså, det här är någonting utanför min comfort zone. Och jag har blivit lite så här knarkare på sådana upplevelser. Så för mig är så här, mod, det är en muskel. Alltså precis som allting annat i livet så kan man träna upp den. Det är så ser jag det. Och då menar jag att så här, om man för varje gång när man får den här känslan av att så här, oh shit, jag blir svettig över det här. Och jag, som du ringde när du hade fått frågan om TED-talket. Alltså du var ju så här, oh shit, nej men gud, hur ska jag klara det här? Om man varenda gång man får de här möjligheterna, tar dem, genomför dem, Och då kommer man växa för varje gång. Och då kommer man också ha blivit lite, lite modigare. Och då kommer den här muskeln ha vuxit. Och det tror jag är liksom egentligen receptet. Det finns inget så här, gör bara så här så löser det sig. Utan det är alltså återkommande val och steg i en viss riktning. Mm. Att fortsätta göra saker som är obekväma.
Ja.
För saker som jag tyckte var obekväma, till exempel när jag var nyexaminerad jurist, det är ju sånt som jag kanske behöver 5 minuter idag för att förbereda mig på. För att jag har gjort det så pass många gånger.
Jo, men det är ofta så här, det man inte har testat eller det man inte vet att man kan, det är ju det som är oftast läskigt.
Exakt.
Alltså det som är oftast så här, och så är det ju oftast med, ja men så här många stora händelser, att någon simmade över ett hav och så här, saker som folk var så här, oj nej men det där. Ingen
visste
om det.
There's always a first.
Alltså, ja precis, när en väl har gjort det, då gör alla det. Eller så här, då blir det så här som att man så här, för då vet man, det går.
Det
och
går.
Jag tänker att det kanske är lite samma sak med, alltså en själv, om man vågar utmana sig själv och testa
saker.
Alltså man vet så här, men det gick ju bra.
Ja.
Alltså jag svimmade inte på scenen.
Nej.
Och
det är också en sån grej som så här, vad är det värsta som kan hända?
Ja.
Jag brukar ibland, och liksom, nu får ni hålla för öronen här, alla som jag har presenterat saker inför. Men genom åren, ibland så brukar jag typ föreställa mig att publiken är naken. Eller jag brukar så här, nej men alltså man,
hur kan det hjälpa dig?
Jo, för att det blir väldigt avdramatiserat.
Ja.
Alltså du skalar av
blir
liksom. Det
blir avdramatiserat om folk sitter nakna framför dig.
Jo, då blir de lika nakna som en själv.
Ja, jo det är sant.
Alltså, liksom, inte på liksom ett sexuellt sätt, utan
nej,
att man är, alltså att folk bara är människor, det är inte mer än det.
Nej.
Alltså,
precis, utan värderingar och
precis,
tankar. Och
det är det jag menar. Ja. Så det är inte så att jag sitter och fantiserar om hur mina kollegor
är
nakna.
Jag bara tänkte samma så här,
nej,
kontorsmänniskor nakna
nej,
på stolen. Det var ingen syn man ville tänka på.
Det är själva grejen att man skalar av sin publik på ett sätt som gör att det blir mindre läskigt. Eller liksom mindre skräckinjagande.
Ja, precis. För det kan jag tänka mig också. Så att man, det beror ju på, just det här med tal, det beror ju på vilka man ska prata inför.
Ja, verkligen.
Att man också lägger, alltså det är ju ens egna tankar också på, just med prestation också, att man så här, oj, de här är jättehögt uppsatta inom det här och det här. De ska lyssna på mig.
Ja.
Undrar vad de ska tycka och kommer det vara bra nog och så här.
Men det finns ju ett knep, och det har jag faktiskt gjort några gånger. Det är också faktiskt baserat på ett annat TED-talk från en kvinna, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, det borde jag ju lagt på minnet, men det är en kvinna i alla fall som har forskat på Harvard universitet, och då har hon forskat kring något som kallas för power positions, och så här påverka, det handlar egentligen om att
jag tror att jag har hört det i TED-talket också.
Ja.
Nej, men handlar inte det om hur det påverkar vad det sänder ut för signaler till hjärnan, eller vad man ska säga, hur det påverkar, alltså, hur man står på olika sätt,
jo,
hur det påverkar
alltså, det handlar egentligen om så här, hur vår kroppshållning kan påverka produktionen av olika hormoner,
ja, just
i kroppen.
Det, så var det. Ja.
Så ja, men för att så här, kortfattat då, så om du sitter i en eller står i en position där du är liksom lite så här kluven, eller inte kluven, vad ska man säga, ja men där du upplevs liksom lite skrämd eller lite mindre,
ja, lite
alltså,
så här,
du skyddar
dålig
dig själv eller, ja men precis,
och,
alltså, lite nervöst state liksom. Mm. Då produceras det mer kortisol,
alltså stresshormon.
Och det är stresshormonet. Medan om du, hela studien då gjorde så att du fick sitta i de här positionerna, jag tror att det var 2 minuter. Så det är absolut inte länge.
Nej.
Och så fanns det då vissa då svagare positioner, de som vi pratade om precis. Och sen så fanns det så lite starkare positioner. Som egentligen handlade om ni tänker er power woman-positionen. Alltså när man står med händerna
superwoman.
I sidorna. Ja, men superwoman, sorry. När du står med händerna i sidorna liksom, och lite stabilt på jorden och så här. Eller med händerna rakt upp i luften. Alltså när du liksom äger och tar plats och tar för dig.
Mm.
Och det man kunde se då, att då producerades det mer testosteron.
Wow, häftigt.
Ja, och så mätte man sen då så här performancen på så här fiktiva anställningsintervjuer då. Och alla som hade gjort de här power positions fick så mycket bättre ratings. Och då menar man att så här, kan man försätta sig själv i liksom de positionerna innan du ska göra någonting som du tycker är obehagligt, då kan du också liksom ge dig själv en
helt annan känsla.
Ja, men du kan också ge dig själv en hormonell knuff.
Ja, precis. Ja.
Så det är en sån grej som jag har gjort någon gång. Alltså när jag ska in och göra någonting väldigt, som jag tycker är obehagligt. Eller jag känner mig kanske, gud, jag känner mig liksom inte alltid helt full koll på läget. Det här känns lite obehagligt. Ja, du har gått in på toaletten, ställt mig framför spegeln i 2 minuter. Och bara tittat på mig själv som en riktig jävla badass.
Med alltså, armarna i sidan.
Ja, absolut. Det funkar.
Och du har några ord som du säger då, eller?
Nej, men då, alltså, då kan det ju bara vara så att jag typ står och liksom pratar lite om det jag har tänkt att jag ska prata om, fast i den positionen. Så att jag liksom ser mig själv, du vet, med någon typ av så här gyllene aura runt. Så bara, nej, jag tycker att det faktiskt är ganska effektivt.
Men det kan jag tänka mig. Jag ska definitivt testa det.
Sen kan jag säga, på tal om så här... För det hade jag i början, jag kommer ihåg när jag var i rättssalen, då hade jag kanske bara jobbat något år. Och så var jag med liksom så här senioradvokater. Och jag hade ju liksom ingen stor roll i där, mer än att jag skulle anteckna och hjälpa till på presentationer och lite sådana saker. Men det var nog så nervöst ändå. Och då kom jag ihåg, för det är ett sånt knep som jag kört igenom alla år. Du vet, de här pappersautomaterna på toaletterna, alltså de här stora papperservetterna. Alltså man viker dem en gång och sen så lägger man
så man inte får spola ner i toan.
Nej, det får man inte.
Nej, det
är mycket bra tillägg så mycket bättre.
Gör jag aldrig faktiskt.
Nej. Nej, bra.
Ja, varsågod.
Nej, men de i alla fall. Jag blev så intresserad av att veta hur den tanken kom till dig, men ja.
Jag såg
du skylta framför dig.
Ja.
Nej, men de som vet vad, man viker dem dubbelt en gång och så stoppar man dem liksom innanför skjortan, alltså under armhålan.
Men så får större bröst.
Nej. Vad fan? Så att man inte får så stora lökringar när man blir sjukt svettig och nervös. Har du aldrig gjort det? Oh my god, det var mitt to-go-knep. Alltså jämt när jag jobbade på byrå. Alltså när man satt i så här samtal eller möten där man kände sig jättenervös.
Jobbigt om de där papperna där man...
Ja, men det gjorde de ju på mig. Det var inte det som var grejen. Och då när man har kört den här power positions och fake it till you make it. Så man sitter där och bara utstrålar som jävla självsäkerhet. Och så finns jag en gång då...
Ser sig själv uppifrån.
Ah, ja. Och så ställer jag mig upp och så bara ramlar ut en sån här papper så vet jag...
Oh, det där var inte min, tror jag.
Nej, precis. Men det tänker jag att det är saksamma. Jag lovar att det är så många fler som har gjort det. Eller man står och försöker torka armhålorna i liksom någon sån här, vet du det, handtork.
Ja, det har man gjort några gånger. Alltså försökt torka lite.
Exakt.
Ja. Herregud. Nej, men jag tycker, det är så fascinerande att man... För det är ändå så här också att man utsätter sig för sånt.
Ja, men det är ju också en sån jäkla härlig känsla när man väl
har gjort det. Jo, det är ju det. Men så man utsätter sig för det, man måste ta till knep för att känna sig modig. Men det som du säger, alltså, det är så värt det.
Ja, men det är så värt det.
Men en grej som jag tänkte på faktiskt, det är... Oh, men med Lycka, hon är ju... Hur gammal är nu? 5,
ja,
din dotter.
Ja, hon fyller ju 6 i augusti.
Ja, precis. Och hon, det var väl för något år sedan, 2 år sedan kanske, någon sommar som du filmade henne. Och så hade ni vattenspridaren på tomten.
Ja.
Och det var ju ganska så här kallt, tror jag, vattenspridaren. Så skulle hon springa igenom den. Och du filmade ju henne från håll, tror jag. Alltså hon visste ju inte att du filmade. Och sen så stod hon ju så här ganska länge. Och hon var, för henne var det ju så här, det var ju läskigt att springa igenom den där vattenspridaren. Det var kallt, det var... hon behövde verkligen så här ta mod till sig. Hon var väl 4 år. Men jag kommer ihåg att hon stod verkligen så här... Först stod hon och slog på benen och verkligen så här... Kom igen nu. Och det finaste var ju när hon började säga, Lycka, du är modig, du är stark, du klarar det här. Lycka, du klarar det här. Alltså hon stod och sa det hur många gånger som helst till sig själv och bara sa, du är modig, du är modig och Lycka, du är modig. Och sen sprang hon ju. Och jag bara kände så här.
Och känslan i henne efteråt när hon hade gjort det.
Och jag får nästan lite gåshud när jag pratar om det, för jag bara tittat mycket på det klippet i efterhand också och känt så här, varför pratar man inte alltid så till sig själv och bara så här. Det är ju lite den grejen, så att man står i en power position på toan och bara kollar på sig själv och tänker så här, shit, jag är riktigt badass alltså.
Ja.
Men att man borde också bli bättre på att säga så här, alltså du är så jävla grym.
Ja.
Du är så modig, alltså du grejer det här.
Verkligen.
Alltså,
och för det är ju också, vi är ju generellt sett väldigt dåliga på att heja oss själva.
Ja.
Vi är så duktiga på att hitta fel.
Ja.
Det här vi pratade om tidigare också, med, alltså man ska jobba med så här styrkor och sånt där.
Ja.
Det är mycket lättare att hitta alla felen.
Ja.
Så att, nej, alltså gud, att peppa sig själv, vi kan bli så mycket bättre på det.
Ja.
Då tänker jag på det här som du säger också, med att så här, om den här parallellen med att så här, någonting har varit omöjligt tills någon gör det första gången.
Ja.
Och det är därför jag också tycker att det är så viktigt att vi som kvinnor också, att man gör fler saker som är väldigt obehagliga, för att, eller inte obehagliga, men som man inte är bekväm med, och att det också syns. För att det gör att så här, om det var liksom, det är samma sak som att det fanns en första kvinna som gjorde någonting som ingen kvinna hade gjort tidigare. Och för varje gång någon klättrar, om det är i så fall, om det är inom näringslivet eller om det är att man tar en position inom idrotten, whatever, att man gör saker som tidigare har varit ganska liksom begränsat till en viss typ av person eller persona, så inspirerar det och ger ringa på vattnet till andra människor.
Ja, verkligen. Och det, kan, det tycker jag är så häftigt med mod också, för det är ju vad som är obehagligt utanför comfort zone, det är ju helt olika för olika människor. Och det är det som är så häftigt också, en något som kan vara en jätteliten grej för någon kan vara en jättestor grej för en annan.
Ja,
och tvärt emot. Det är det som är så himla fint också, att man kan ju inspirera varandra till att våga mer.
Exakt.
Oavsett vad det handlar om.
Ja, precis. För att så här, till exempel så, alltså, att vara modig för någon kan ju handla om att man kanske är mer öppen i sin relation med vad man känner att man behöver. Eller att man talar om för sin chef vad man behöver.
Ja, eller bara så här, våga gå till fria vikter på gymmet.
Exakt.
Som tjej, det vet jag, det får jag så mycket meddelande från. Så här, men hur tar man plats på gymmet? Ja. Jag har aldrig varit på gymmet, jag vågar inte gå till fria vikterna. Det är bara killar där, tänk om någon ska titta på mig. Och
gå till de fria vikterna.
Ja, precis. Och jag brukar bara säga så här, men kör vad du vill. Stå på huvudet och hjula om du vill. Alltså gör vilken träning du vill.
Bara
och
gör det.
Strunta i vad alla andra tycker och tänker.
Ja.
För det tycker jag är en grej med, så här, med träningen också, att när du väl går in på gymmet, du tar plats.
Ja.
Du tar upp hela bänkpressen om du känner för det i en halvtimme. Och då får killarna stå på kö
och du behöver inte be om ursäkt, även om du kör med bara stången.
Precis.
Alltså, det finns liksom ingen.
Man får göra vad man vill på gymmet. Och det är ingen, och det brukar jag alltid ge som tips också. Så här, för det första, kör din grej.
Mm.
Men också så här, det är ingen som vet vad man har för träningsupplägg, vad man har för mål. Och det är också så här, alla har ju olika förutsättningar.
Gud,
ja. Det handlar ju bara om att så här, våga ta den platsen. För där är det också så här, när du väl har gjort det, då kommer man ju inse att det är ingen som bryr sig.
Nej, och det är det jag menar med muskelmod.
Ja,
alltså
precis.
För att så här, har du gjort det en gång,
ja.
Nästa gång då kommer motståndet vara väldigt mycket mindre för att gå
precis
in på gymmet. Och det är ju så här, ja, men om det är att, liksom, att våga byta jobb. För det upplever jag också, att det är så många som känner att jag trivs kanske inte helt hundra, jag är inte säker på att jag vill det här.
Vad tror du den största rädslan är där, alltså i att byta jobb?
Jag tror att många tycker att det är väldigt obehagligt att söka jobb. Alltså risken för att bli avvisad.
Alltså bli bedömd också, tänker
du
på?
Absolut.
Ja.
Och sen är det, jag menar, vi människor är ju vanemänniskor.
Mm.
Vi tycker att det är skönt att veta vad som förväntas av oss och att vår vardag ser ut på ett visst sätt.
Och precis, man, och hur ditt jobb är. Alltså vad ska man göra på jobbet? För
precis.
Ett nytt jobb innebär ju också helt nytt ansvar.
Absolut. Men alltså gud, jag skulle säga byt jobb oftare. Nej, men på riktigt, det är liksom det bästa. Det är
om man inte trivs då.
Nej, men alltså oavsett. Jag tycker så här, det är en ny tid nu. Alltså förr i tiden så sågs det oftast liksom som någonting negativt att man hade bytt arbetsgivare ofta. Då såg man det som ett tecken på att man var rastlös eller att man inte, ja, man hade svårt att fokusera på någonting, utan att man liksom hela tiden bara ville vidare. Arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut idag.
Mm.
Alltså unga människor är på sina arbetsplatser i typ 2-3 år. Och sen vill man någonting nytt.
Mm.
Och det är också så här, jag tror inte att det behöver vara en nackdel. Jag menar, jag har ju alla dagar i veckan hellre liksom kollegor eller folk i mitt team som brinner och passionerade och vill någonting i 2 år än som liksom är där i 5 eller 8 år och liksom majoriteten av tiden faktiskt inte alls känner något brinn eller vill.
Nej, och
vill.
Kanske bara så här, vet exakt vad den ska göra, den kommer till jobbet samma tid varje dag, den gör sina uppgifter, går hem. Och
nej, men
så här,
exakt. Ja.
Men där är ju också, alla är ju olika, vissa trivs som ju har det så.
Ja, självklart. Och då ska man väl ha det så.
Jo, men precis.
Men alltså, jag tycker bara så här, var inte rädd för att byta jobb. Och var framförallt inte rädd för att det ska se, inom situationstecken, dåligt ut i CV:t.
Nej.
Alltså, all erfarenhet är bra erfarenhet.
Mm.
That's that.
Ja, nej men det är 100%. Det är en bra tanke, syrran.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja, men jag minns en gång, det var innan jag hade börjat jobba, men det var sista året på yrkesutbildningen. Och då signade jag upp mig för en kurs som hette Praktisk Europaprocess. Och det var en tävling egentligen. Det var
ja, det kommer jag ihåg.
Ja, kommer du ihåg den?
Vad var det för typ av...
Men det var en rättegångstävling.
Just det, så var det.
Så då fick man... Man fick då så argumentera framför Europadomstolens domare.
Egentligen. Var det inte lite som att ha en... Alltså det var som en rättegång egentligen.
Precis, det var inget fiktiv rättegång. Fall. Ja, det var ett case som de hade hittat på. Som var baserat då på de mänskliga rättigheterna. Mm. Enligt Europakonventionen. Och sen så var man då... Man tävlade liksom tillsammans med sitt lag. Och så hade folk olika liksom, ansvarsområden inom laget. Och sen när det var liksom stora finalen. Då fick man... argumentera då
var det
i rättssalen. Då var det liksom den riktiga rättegången. Och det var, kom jag ihåg, var liksom, det var ju total ångest inför. Men också liksom efteråt bara liksom eufori.
Vad var det som du hade ångest inför då?
Nej, men jag hade den rollen då som kallades för så här replikant. Och det betydde att först så var det liksom två parter. Det var en som la fram sin sakframställan, kallas det för. Som då berättar om caset och vad man har för grund för att man tycker att det ska vara på ett visst sätt. Och sen så får motparten göra likadant. De två hade ju alltid förberett ett manus.
Mm.
Mm. Sen var det min tur då att replikera på vad motsidan sa. Och jag kunde ju aldrig veta vad motsidan hade för argument. Utan Nej. Det fick jag höra där och då.
Är det lite som en så här rättegång på amerikanska serier?
Ja, men det är det. Du sitter
ju
liksom...
Du måste bara svara på tal egentligen.
Precis. Ja. Så då får du ju... Som 15 minuter hade den här personen på sig då att liksom ge sin sakframställan. Och då får jag bara sitta under tiden och skriva ner argument mot... Mm. Vad den personen säger. Och sen har jag liksom då 10 minuter på mig att gå upp för det här podiet. Framför alla de här domarna. Och bara leverera det jag har att liksom säga till försvar för min sak.
Mm.
Och det var skitläskigt.
Ja,
men
det.
Också så fruktansvärt roligt.
Mm.
Jag kommer ihåg, alltså, och det här är också på ett sätt gör mig lite ledsen. För det starkaste minnet jag har... är att jag fick...
Papperna under armhålan.
Nej, det hade jag faktiskt inte. För jag hade faktiskt, det var så varmt en dag, så jag hade faktiskt klänning. Svart också, mycket strategiskt. Så då ser man ju inga svettfläckar. Nej, men jag fick en fråga från en av de norska domarna. Och jag missförstod den frågan. Jag förstod inte vad han frågade. Och det var egentligen en ganska enkel fråga. Och då svarade jag precis på den. Vilket var så här, det var i efterhand så här, jag gick ju hem sen och googlade liksom.
Så ni förlorade fallet?
Nej, det var nog absolut inte på grund bara av den frågan. Men jag har däremot verkligen så här grämt mig för att jag, istället för att bara så här, jag har ältat det. Och det är ju en utmaning i sig, att jag har ältat vad det var som blev fel istället för allt som blev bra. Men det var inte det vi skulle prata om. Men det var en sån här grej som för mig hade varit helt otänkbar innan. Men att då ha gjort den där och sen gå in i arbetslivet och bara veta att så här, men jag klarade i alla fall det. Så det ska nog gå okej.
Okay.
Och sen kan jag ju bara säga så här, alltså föda barn, när man väl har gjort det, då klarar man allt.
Då är man superwoman. Alltså.
Men det är man på riktigt.
Kan jag tänka mig.
Det är det ganska med känslan. Alltså jag kan säga att det är få saker generellt i livet, oavsett om det är jobb eller privat eller vad det än är, där jag känner så här, det här kommer jag inte klara. För att jag vet att jag har fött barn. Och det betyder, I can do anything.
Men jag kan tänka mig att allt blir så ganska litet i jämförelse.
Ja, men lite så.
Det är också en grej. Man kan alltid tänka så här, herregud, jag har gjort värre saker än det här. Det är bara att köra.
Ja, men lite så, faktiskt.
Tal om utmaning och att vara modig, så ska jag vara barnvakt ikväll.
Just det!
Ja.
Och men ser du det som en utmaning?
Alltså barnvakt åt dina barn. Nej, men det är väl lite...
You need to think about that my daughter listens to this podcast.
Oh, really?
So maybe we should switch to English now.
Nej, jag skojar. Det ska bli jättemysigt. Men det är ju definitivt ingenting jag är van vid att ha dem helt själv.
Nej, men du ska få hjälp av Emma, va?
Ja, nu har vi pratat ihop så att hon kommer över och hjälper till med minstingen. Han är ju lite... vild av sig.
Lite rörlig, så att säga.
Ja, precis. Men jag tänker så här, bara han får städa och ha sig så kommer
han
hemma.
Hans nya grej är faktiskt dusch.
Han gillar att duscha?
Ja, han älskar att duscha. Och vi har ju en sån här dusch
själv,
nu.
Själv eller?
Ja, helst själv.
Är det sant?
Ja. Han vill gärna att jag ska gå ut.
Aha.
Så på morgonen så kommer han och väcker en och så säger han dös. Jag vet inte, han kan ju inte säga duscha. Det låter i alla fall som att det är dusch han försöker. Och sen så försöker han slita av sig blöjan då. Och sen så traskar han in där. Och sen har vi ju en sån här dusch, du vet, med sån här munstycke som ser ut som en mick. Och så har han väl sett Lycke, som, för hon står ju oftast och sjunger i den här då, som att hon vore med i Mello eller någonting. Så har vi hört honom flera gånger, alltså när han då sjunger på sitt sätt in i duschen. Han gör ju bara ljud.
Får han stå och duscha själv?
Ja, han får stå och duscha själv för att han vill att vi ska gå därifrån. Så det stänger ju lite på glänt. Så. Han brukar oftast få duscha på nerevåningen för då hör ju vi honom.
Aha.
Och så står han där inne.
Jag gillar ändå hans passioner i livet. Det är städning, det är duscha.
Renlighet.
Och det är dansa gillar jag också. Och prata dansa. Telefon med mig, alltså som han snackar. Alltså.
Ja. Han älskar bra telefon med dig.
Det är, bra hobbys.
Det är bra surr där oftast när ni pratar.
Ja, riktigt bra surr. Han har inte riktigt lärt sig prata än om man säger så.
Det är mest ljud. Men du, vad ska du göra ikväll då, Melika?
Vad ska vi göra? Nej, men jag tänker väl att vi ska... Jag har ju väldigt mycket så här spåkort och lite sådana grejer. Hon älskar att göra det.
Ja.
Jag tänker att vi ska ha lite sånt mys. Alltså spå varandra lite.
Ja.
Kanske göra lite poppe och bara titta på någon mysig film.
Ja,
det är väl egentligen planen. Kanske basta också, fundera det på.
Ja, det kommer hon säkert vilja göra.
Ja, för vi funderar faktiskt på att gå över till mamma och pappa. De är ju inte hemma.
Ja, men gud. Det
så
är
ha
klart
hela,
det.
Hela huset för oss själva.
Ja, fy fan vad mysigt.
Så, ja, nej, men det ska bli jättemysigt och utmanande.
Nej, men det kommer gå jättebra.
Nej, det ska bli jättemysigt. Men det är att jag inte haft dem, alltså så här, jag har inte haft dem själv på natten någon gång.
Nej.
Så bara så här, nattar om, alltså sen...
Ja, jag förstår det.
Det kommer bli jättemysigt, men det är såklart...
Ja, men hon, det är mer en utmaning med honom på nätterna.
Ja, nej, men det...
Ja.
Jag sov många timmar i natt, för jag tänkte så här, I will need
it. Ja, men
it.
Det är smart, det är smart. Jag kan säga att jag och Lasse då, som äntligen har våran date night ikväll, och det är därför ni ska passa barnen.
Ja, precis.
Vi blev ju väckta klockan 5 i morse av Jack. Så att vi...
Alltså, vaknar han så tidigt nu?
Nej, men du har ju, ni kan ju göra det mörkare. Vi har fortfarande inga gardiner. Så det är därför. Alltså, han vaknar så tidigt. Ja, jag såg
vi får väl hoppas att han inte vaknar klockan 5 imorgon.
Ja, men han vaknar säkert vid 6. Så att du vet det.
Jag får väl gå och lägga mig när de går och lägger sig.
Ja, men det är det som är knepet.
Vi typ 7-8.
Nej, men så jag och Lasse pratade om det i morse. Vi var så här, för vi har ju bord på Farang ikväll. Och så här, ska jag äta avsmaksmeny. Så, här, så här, håller vi oss vakna 10. Då är det fan en bedrift.
Ja, det är bra jobbat.
Jag är så trött nu. Så.
Ja, nej, men det ska bli jättemysigt. Och det är ju jättemysigt för er att få komma iväg också.
Ja, det ska
egen
bli
egen tid. Och bara få sova. Va?
Det kan ju finnas en viss förväntan om att man ska hinna göra andra saker också än att sova när man äntligen har egen tid.
Ja, precis. Men han sa ju skada ryggen så. Det lär inte bli så mycket action.
Det kan väl vara lite mer långsam action. Liksom.
Ja, det är intressant. Ja. Vi får hoppas. Jag håller tummarna
för er. Ja, tack. Håll tummarna för min skull.
Ja precis. Ja, nej, men ni ska väl möta Lasse snart.
Ja, först ska jag tillbaka till jobbet lite.
Och jag ska faktiskt hämta Lycke på förskolan.
Ja, hälsa från mamma.
Det ska jag göra.
Okej, hörni, tack för att ni har lyssnat på detta något hoppetossiga avsnitt idag. Det blev lite fram och tillbaka, högt och lågt.
Vi är ju lite så ibland.
Idag var det lite spretigt.
Ja, men
det får väl vara så ibland. Och jag tänker också att så här, det har vi faktiskt inte ens sagt. Vi är ju så jävla glada, förlåt mig, vi är väldigt glada för att ni är så många som lyssnar på podden.
Ja.
Vi hade ju aldrig kunnat föreställa oss att ni skulle vara så här många som lyssnade så här tidigt.
Och jag tycker att det är så, det sa jag till dig igår sedan, att det är så himla fint med, alltså jag menar, vi båda jobbat med social media på Instagram i många år.
Ja.
Och så här att det är folk som har kommit fram och att de följer en. Men det är en annan sak när folk kommer fram och säger att de lyssnar på podden.
Ja, jag
vet inte,
det.
Alltså, för det är så här, det är som att man känner varandra på ett annat sätt. Eller som att ni känner oss på ett annat sätt. Ja. Och sen när ni skriver och delar upplevelser och känner igen er och kan relatera, det är så fint.
Ja, det är så fint.
Jag känner liksom att jag... Känner er också då?
Nej, men jag vet, det är svårt att förklara. Det var igår när jag var i affären också, så var det ju en tjej som bara, jag lyssnar på en podd. Och det blir som att på en gång så bara känns det som att man kommer nära den
personen. Ja, för då vet man att den personen som kommer fram vet så mycket redan om en.
Ja.
Att man liksom inte, att man är vänner. Är det så sjukt konstigt, men det är en fantastisk känsla.
Men med det sagt, fortsätt kom fram, för det är så mysigt. Ja. Och ni som har gjort det hittills, jag har blivit... vansinnigt glad.
Ja, nej, men det är så härligt. Så ni är fantastiska.
Ja, ni är guldvärda. Tack för att ni lyssnar. Ha en underbar vecka. Så
ja.
Hörs vi.
Ja.
Ja. Puss, puss. Puss, puss. Hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.